Tack så jättemycket. Ja, jag kan ju inte säga tack till Annette längre här, men ja, tack. Tack. Ni. Jag såg Dennis här någonstans mitt ibland oss, men ja, är han där? Ja, där var han, ja, just det där. Härligt. Sven Almqvist heter jag fortfarande och kommer alltså då från Sigtuna. Har med mig min vän, medarbetare Petter här. Jag kallar honom för profeten och det är härligt. Så jag frågar, vad har Herren sagt på ditt hjärta? Och då känns det bekräftelse på det jag ska undervisa, och det är härligt. Jätteroligt att få vara här på Fars dag. Det är ju inte illa. Hur många pappor har vi här? Kan man få räcka upp en hand? Oj, det var, är det så många? Vet frun om det? Ja, härligt, spännande. Det är naturligtvis det är väldigt roligt tycker jag att få vara här. Jag har ju varit här några gånger förut och haft förmånen att predika. Du frågade här, vad predikade du om förra gången? Frågade du mig? Jag säger, jag har ingen aning. Men det hade du, så det var ju härligt på alla sätt och vis. Det är ju så här, innan vi går in i det jag upplevt att jag ska säga, så jobbar vi ju, jag jobbar alltså i, eller bor i Sigtuna och jobbar med lite olika saker, skriver i en tidning som heter Världen idag. Ut och reser och har också bibelstudium och förkunnelse som så här. Har också en bibelskola på nätet, jag vet jag har nämnt för er förut faktiskt, men det är väldigt, väldigt roligt. Där vi är idag 626 stycken som har upptäckt bibelskola, som heter Bibelskola för alla, eller Bibelskola för alla. Och .se, där vi egentligen samlar bra lärare från alla håll och kanter. Och så har vi en studio i Sigtuna på 20 minuters lektioner. Vi har inga kursböcker, bara en, och den börjar på B, Bibeln. Allt syftar till att fördjupa vår trohet till skriften och också börja använda den. Alltså. Så det är väldigt, väldigt roligt. Och, så det verkar fylla ett behov faktiskt. Verkligen. Ta gärna en sån här liten folder om du vill efteråt. Och se om inte det här skulle kunna vara för dig också. Du behöver inte flytta till Sigtuna. Du behöver inte flytta från denna vackra Värmdö heller på något sätt. Utan det här har du en möjlighet. Lärarna kommer hem till dig. Öppet 24 timmar om dygnet. Alla dagar i veckan. Det är du som bestämmer takten. Och du kan till och med se om lektioner. Det kan man inte göra på en vanlig bibelskola. Utan har man missat den har man missat den. Här kan man se om dem. Och vi har lärare från alla håll och kanter. Så än en gång, tack för att jag fick nämna detta. Jag har brottats med vad jag ska predika idag. Och jag har landat. Och jag landade i morse tidigt. Kanske några av er var i trons vila då. Hebreerbrevet 4. Men färskt bröd smakar gott. Så jag bakade bröd här i morse, bildligt talat nu. Och jag ska förmedla det faktiskt. Och jag ska tala faktiskt om mognad. Jag ska tala om mognad. Jag ska tala om att Gud, precis som du sa här, nämligen vi, Gud vill ju, Gud är vår far. Eller hur? Vi firar fars dag, men tyvärr är ju erfarenheten av många inte positiv när det gäller vår farsbild och så vidare. Vi behöver, och vad vi behöver ute i Värmdö, Stockholm och Sverige, det är andliga fädrar och mödrar som har mognat. Har ni smakat ett mogen god frukt någon gång? Det är härligt. Har ni smakat ett kart någon gång? Det är inte lika härligt. Eller hur? Men ett kart kan bli moget. Gud vill att du och jag ska mogna som människor. Mogna som Kristi lärjungar. Idag har vi en trend där ute i samhället om ett förskönande av ungdomlighet. Har ni märkt det här ute på de här breddgraderna? Alltså, man ska ju vara så ung och klart det finns en viss fräschhet i att vara ung och tänka ung. Men man ska vara ung. Här kommer 80-åriga damer och ska ha trasiga jeans, va? Alltså, ibland känner man, det blir ibland lite, alltså, varför bejakar vi inte mognad? Att vara en mogen man och vara en mogen kvinna. Det är vad jag känner, eller känner, jag ska predika om. Jag går inte på känslor. Vi ska predika om detta. Och nu kan inte ens Annette skälla på mig efteråt, så det är härligt. Så följ med mig till Hebreerbrevet. Nej, hon skäller inte på mig. Lite humor kan vi väl ha. Nej, men det är faktiskt verkligen så. Vi har alla varit unga och många av oss kan tycka att det var spännande tider. Men det finns någonting med det ungdomliga som också är omoget. Så Herren vill, oavsett hur länge du har varit frälst, vill Herren att du och jag ska, vi ska växa till i andlig mognad som människor och som Kristi efterföljare. Och det är det jag ska tala om. Och att finna meningen med livet. Min pappa dog när jag var 13 år gammal. Och det är inte så bra för en 13-åring att förlora sin pappa. Så är det bara. Jag kom hem från årskurs 8. Jag gick i skolan då. Och gick i årskurs 8. Kommer hem och ser min mor ligga på sängen och gråta. Och jag sa, vad har hänt? Alltså hon var, brukar inte ligga på sängen och gråta, om man säger så. Och jag tänkte, har farfar dött? Nej, sa hon. Pappa har fått flytta hem. Och det var, alltså det var nog så nära chock man kan komma som tonåring. Min pappa dog i en hjärtinfarkt. Så jag fick växa upp i en tonåring utan liksom en närvarande far. Och någonstans inom en så har man alltid en längtan efter den där fadersbilden. Är ni med mig? Ja, det är kanske därför du är som du är. Kanske någon tänker att det är möjligt. Men längtan, och det är så många i vårt samhälle som växer upp utan närvarande fädrar och mödrar. Kanske framförallt fädrar faktiskt. Inte därför att pappa nödvändigtvis har dött, utan pappa lever i en karriärsvärld. Eller pappa har andra intressen. Pappa kan mer om golf än om sina egna barn. Och någonstans så växer många upp. Är ni med mig? Man växer upp i en saknad av andliga fädrar och mödrar. Och du, vad värme du behöver här. Unga människor, men även äldre, behöver mogna män och kvinnor som Paulus säger, har vuxit upp till en, alltså blivit fullvuxna och nått en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Och då ska jag ställa en fråga som jag ska försöka svara på här. Du gav dem ingen tid här, det är lite farligt. Men jag vet att ni sätter på kaffe efter en stund här, då ska jag sluta direkt, jag lovar. Så är det bara så här, vad skapar mognad? Vad är det att vara mogen? Vad kännetecknar en mogen människa? Bra, du ska predika sen efter mig. Vad kännetecknar en mogen människa? Det ska jag tala om i 5 punkter, snabba punkter. Och jag ska utgå från ett bibelord i Hebreerbrevets 5:e kapitel. Hebreerbrevet 5. Så läser jag det tillsammans. Kanske kommer, jag vet inte om det kommer upp på någon tavla här. Så följer du bara med mig här om du vill detta. Den som lever av mjölk, säger Hebreerbrevets författare, är inte mogen för en undervisning om rättfärdighet, för han eller hon är fortfarande ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnena skärpta till att skilja mellan gott och ont. Vilket märkligt bibel. Att genom övning fått sinnena skärpta att skilja mellan gott och ont. Här talar författaren om mogenhet. Den talar om att vara vuxen. Den talar om att kunna skilja mellan gott och ont. Vad kännetecknar en mogen man och en mogen kvinna? Låt oss ta detta. Fader, jag bara ber än en gång att du genom den helige ande lockar oss in i mognad. Du vill inte permanenta omogenhet. Du vill att när människor smakar billigt talat oss, så känner det här var god frukt. Det här var mogen frukt. Och föräldrar kan ta ansvar för barn, både andliga och fysiska barn, herre. Jag ber här att du den här söndag förmiddagsgudstjänsten ska utmana oss att växa till i mognad, herre. I Jesu namn vi ber. Amen. 5 punkter utifrån detta. Vad kännetecknar en mogen? Det först, en mogen människa har distans till sig själv. 1. Självdistans. Vet du vem du är? Mognad handlar ju om att lära känna sig själv, eller hur? Sina starka sidor och svaga sidor. Att vara medveten om sin gräns. Att vara avgränsad. Det här vet jag att jag har en gåva, en kallelse i. Men jag vet mycket väl om. Jag trodde ett tag att jag kunde sjunga till exempel. Ingen annan trodde det. Det var lite omoget av mig. Tills dess att körledaren klargjorde för mig. Sven, du är fantastiskt duktig på mångt och mycket. Men du har en egen stämma i kören. Och det var ett fint sätt att säga, men kanske du ska satsa på något annat. Så jag blev ordbrukare och bokstavsskötare istället. Och börja förkunna Guds ord istället. Lyssna med vän, jag tror att det är enormt viktigt att vi börjar lära känna oss själva. Vad gott det är att hitta män och kvinnor som vet det här området. Det behöver ni inte vara oroliga, det går jag inte in i. Men det här kan jag göra. Att känna, lära känna sig själv. Känner du dig själv? Ibland, det tar ju lite tid att lära känna sig själv. Att bearbeta sig själv. Att låta sig bli bearbetad. Att kunna säga, jag vet vem jag är. Jag vet vad Gud har för tankar om mig. Jag märkte när jag växte upp att jag var ganska extrem. Jag vet inte, mamma säger det här till mig i alla fall. När jag satt hemma, jag hade en väldigt kunskapstörst. Så vi hade sådana här lexikon. Förr i tiden hade man innan, man hade ju A, B, C, sådana här lexikon. Jag satt med, läste A, så kom jag till B. Man kom bara till C någonstans. Så. Men alltså, jag satt och pluggade lexikon. Och sen så plötsligt blev jag intresserad av stjärnhimlen. Då låg jag på nätterna och ritade av stjärnhimlen. Och sen ett tag var jag intresserad av kaktusar. Ja, det låter lite taggigt, men faktiskt sant. Alltså. Och för då tillfället vattnade ihjäl allihopa i min iver. Och så upptäckte jag att jag hade ett mått av gåva att kunna kommunicera, att förklara saker. Men jag hade inte alls samma gåva att organisera människor i olika sammanhang. Och sånggåva hade jag definitivt inte. Och med åren har jag märkt att det här är min gåva. Man behöver inte vara bra på allt, men man kan vara bra på något riktigt ordentligt. Är ni med? Och där tror jag, tänk om vi i Kristi kyrka kunde börja identifiera gåvor och upptäcka. Vad har jag för gåva? Sätter jag mig vid pianot? Ja, alltså det inte blir som den där mannen inte. Det kan jag ju säga. Och det har ju inte kommit av sig själv, men någonstans finns grundförutsättningar. Tänk om vi kunde börja mogna. Har ni varit med om att en bra människa som är på fel plats någonstans? Har ni varit med om det? Det är inget bra. Det kan vara en fantastisk människa, men hon eller han är på fel plats. Alla märker det. Kanske utom personen själv. Och här skulle vi behöva ha distans till oss. Att ha en sund självblick, en självdistans. Att inte ta sig själv alldeles för stort allvar. Det är mognad. Jag hörde Margaret Thatcher, har ni hört, kommer ni ihåg henne? När hon berättade en gång att hon hade fått barnbarn, då talade hon om sig själv i pluralis majestätis. Vi har fått ett barnbarn, sa hon om sig själv. En del har ju väldigt stor syn på sig själv. Och det är klart att vi ska vara glada för dem vi är. Men min vän, tänk om du och jag, vi är viktiga i Guds ögon. Men bakom varje framgångsrik man står en förvånad hustru. Förstår ni lite tanken här? Alltså, att kunna se med lite glimten på oss själva. Humor är en stor nyckel att nå ut till människor. Att faktiskt kunna skratta lite åt sig själv. Mognad handlar om att ha en distans till också sig själv. Jag hörde en pastor en gång som sa så här. Han hade sett hur stor kollekten blev efter en kollekt. Och sa han, jag har bett till Gud om att vi ska nå fattiga människor. Jag har fått bönesvar. Det här säger jag bara för att vi ska få lite humor in i rummet nu. Men vän, vi ska vara glada och stolta för det Gud har kallat oss till. Men låt oss ha lite distans till oss själva. Det är inte så att Gud ska vara tacksam att ha en sån som dig och mig. Utan vi ska vara tacksamma att få vara en del i hans stora verk. Va? Är ni med? Med den inställningen så tror jag att vi börjar se en mognad och en attraktion. Vi behöver inte hävda oss själva. Det handlar inte om jag, mig och ditt. Det handlar om hans och andra. En sund självdistans. Vad var det författaren sa här? Genom övning. Mogenhet kommer av att kunna förlåta sig själv och förlåta andra. Och genom övning inse. Jag är en nyckel. Men vi är många i den här kroppen. Jag måste säga, jag sa det till Petter här, min medarbetare här. Det är så skönt i den här kyrkan här. För att ni har en liten familjär atmosfär här. Håller ni med om det? Alltså, det är lite skönt alltså faktiskt. För ibland när man kommer in i vissa sammanhang så är det allt annat än familjärt, va? Om man säger så här. Det är väldigt elitistiskt och man ska vara och så vidare. Men här, det är någonting gott som ni har här. Och det säger jag inte bara för att vinna lite pedagogiska poäng här nu. Utan jag tycker det faktiskt. Så det är bra. Det är gott. Det bådar gott. Så, återigen. Hur och vad kännetecknar en mogen människa? En mogen människa kännetecknas av att vi faktiskt har distans till oss själva. Två. Orkar ni med det här? Nu, jag har ju mikrofonen och jag har mikrofonen och jag har makten. Två. En mogen människa har perspektiv. En mogen människa har perspektiv. Det som kännetecknar en omogen människa är perspektivlöshet. Men den som är mogen har perspektiv på sig själv och på sin tid. Vet du vad prioritera är? Har ni varit med om? Jag vet inte, här kanske inte är Värmdö. Har ni varit med om någon människa som har sagt jag har inte tid? Har ni varit med om någon sån? Jag möter bara sådana. Nu ska ni få en definition på prioritering. Prioritera är att försumma i rätt ordning. Att försumma i rätt ordning. Alltså en mogen människa har perspektiv på vad som egentligen är viktigt i det långa loppet. Och vad är då viktigt som fars dag här? Jag tror att man inser ju, det är ändå viktigt med relationerna. Och vilka relationer, ja kanske att sina barn bland är och bör vara bland det viktigaste. Jag har nästan aldrig mött, jag läser mycket biografier. Gör ni det? Tycker det är kul med biografier? Man läser andra människors visdom. Jag har nästan aldrig mött någon framgångsrik man eller kvinna som har lyckats i sitt gebit, som har skrivit, jag ångrar att jag gav så mycket tid till mina barn. Jag har aldrig mött någon sån. Men jag har mött väldigt många som har sagt annorlunda. Väldigt många som någonstans att mina relationer med mina barn har tyvärr aldrig varit bra. Och det berodde nog inte så mycket på barnen egentligen. Jag fick aldrig chans att lära känna min pappa så jättemycket. Han dog när jag var 13 som jag skrev här. Men perspektiv, barnens relation, din livskamrat, att få tid där. Självklart är det viktigt att ha perspektiv på ekonomi. Tänk så många människor som lever, det har aldrig hänt kanske här i Värmdö, men i Sigtuna lever många över sina tillgångar. Har ni hört att det finns människor som lever på lån? Det är säkert. Och så jobbar man så otroligt mycket. Varför det? För man måste ju betala sina lån. Och varför måste man ha lån? Jo, man måste ju ha så där många bilar. Och man måste ju ha så här många kvadratmeter. Och man måste... Är ni med mig? Och vad blir det? Det blir ju på bekostnad av någonting. För man måste ju ha ekonomi. Men varför måste man det? Varför kan man inte sänka lite standarden för att ha tid med det som verkligen är... Håller ni med? Jag säger detta och... Därför att vad vi behöver visa Sverige och världen, man kan faktiskt leva på ett annorlunda sätt. Man kan leva med harmoni och balans i sitt eget liv. Harmoni och balans i sin familj. Man behöver inte stressa ihjäl sig. Varför det? Därför att vi har valt att leva med någonting annat. Petter här som är en av mina bästa vänner. Jag brukar kalla honom för köksbordsteologen. Ni ska veta hur många människor som har suttit i deras köksbord och blivit frälsta, blivit lösta ifrån problematiker. För man har sin stora gudstjänst i köksbordet. Petter gick igenom en operation här för några år sedan. Det låg väl inne nästan 11 månader. Han hade en tumör i hjärnan. Men Herren har hjälpt och styrkt honom. Och det har blivit köksbordsteolog. För han har haft möjligheten att vara hemma mycket då. Lyssna min vän. Vad är viktigt? Mognad. Det är män och kvinnor som säger nej. Det där är viktigt. Det där är viktigt. Och då kommer en väldigt viktig sak när det gäller mognad. Nämligen det att en mogen människa säger ja eller nej. Vad var det Jesus sa? Ett ja ska vara ja, ett nej ska vara nej. Allt därutöver är av ondo. Det betyder att när jag säger ja, och det här lärde jag mig när jag växte upp. Så var jag ju, gick ut ganska snabbt på fältet och blev ungdomspastor. Och jag hade så svårt att säga nej. Så när pastor Andersson och Pettersson och Lundström kommer så gör det. Ja, visst. Jag sa alldeles för mycket ja. Till slut blev mitt ja ingenting värt. Därför att jag lyckas inte leva upp till alla ja. Tills jag börjar lära mig att man kan ju säga nej. Sven, kan du tänka dig? Nej. Jag har lärt mig säga nej. Förr hade jag 15 minuters lång förklaring på varför jag säger nej. Det har jag aldrig längre. Så när människor ringer till mig och säger, Sven, kan du tänka dig? Tänker jag igenom och säger nej. Nej, men tack för att du ställde frågan. Nej. Okej, då är jag löst. Men att säga ja och inte omogna människor säger ja till allt fast man lever inte upp till det. Bli en man och bli en kvinna. Så att ditt ja verkligen betyder ja. Och vi som har haft kanske anställda runt omkring oss, vi vet att, vad skönt det är att veta. Aha, har hon sagt ja, då blir det så. Är inte det skönt? När han säger ja, och gode Gud, vi måste ha en reservplan. Då är det inte bra. Och så är det Kristi kyrka också. När han säger ja, då blir det ordning på gudstjänsten. Eller musiken, eller vad det är. När hon säger ja, då får vi ha reservplan. Bli någon som är mogen. Ja är ja, nej är nej. Vad vi skulle behöva sånt mer i politiken också kanske. Håller ni med om det? Jag vet, jag har ingen politisk... jag har en politisk uppfattning, men jag säger inte så här. Men vi skulle behöva mera trovärdighet. Trovärdig blir du inte för att du gapar och skriker bäst eller vinner en debatt. Trovärdig är ju någonting du faktiskt vinner respekt för. Därför det blir så som personen säger. Så en mogen människa har självdistans. En mogen människa har också perspektiv på saker. Och en mogen människa ser lite längre. En mogen människa kan segla i alla väder. Inte bara när det är medvind. Utan okej, nu är det motvind, men då kryssar vi framåt för vi har ett mål i sikte. Det blev en annorlunda predikan idag, jag vet det. Svenskar, du talar om fasta och bön och kasta ut demoner. Nej, det gör vi, jag gör jag så ofta annars. Nu talar jag om mognad. Mognad. Att du och jag blir mogen. Att människor säger, har man med, oj, kommer du från skärgårdskyrkan? Oh, vad bra. Respekt. Dig kan vi lita på. Dig kan vi lita på. Perspektiv. En mogen människa med perspektiv, och lyssna med vän, bryr sig om den lilla människan. Den lilla människan. Se upp med den lilla människan på din väg upp i livet. Du kan behöva henne på din väg ner i livet. Tänk noga på vad jag säger. Framgångsrika människor som har visat respekt för andra vinner respekt på sikt. Se till att du skapar respekt på din väg i din framgångsserie, så kommer du få respekt tillbaka. Det som är trogen i det lilla är trogen i vad mer är. Så en mogen människa är och har perspektiv på små och så kallat stora människor. Och därför bevaras förtroendet för dem. Okej. Motsats är ju kortsiktighet, omognad. Vet du vad som kännetecknar barn och väldigt rika människor? Man kan inte vänta. Eller hur? Nu! Så är det. Det är omoget. Barn kan ju inte vänta. Nu ska jag ha smörgås. Därför de är omogna. Bli inte en omogen i din framgång, i din välsignelse. Där är ju Jesus vår förebild. Visst är det ett märkligt predikan idag? Vi talar om mognad. Självdistans. Jag skrattar åt. Åh, pastor Almqvist, du är så fantastiskt duktig. Jag bara skrattar. Fråga min fru, så fantastiskt är det inte. Skratta åt oss själva. Men ändå. Men. Och sen ha perspektiv på vad som faktiskt är väsentligt. Okej. Genom andlig övning fått sitt sinne skärpt till att skilja mellan ont och gott. Att kunna få sitt sinne skärpt. När jag var yngre och så oj, om någon kritiserade min predikan. Jag var helt sänkt. Ingen tycker om mig. Nu tänker jag så här. När någon kommer till mig, speciellt om min fru eller någon annan som är nära Petter. Någon, säger, Sven, alltså varför gör du så? Då ska man tänka så här. Tack
Tack för att du gjorde illa mig. Tack. Jag kanske kan bli bättre nästa gång. Eller hur? Att kunna ta emot disciplin och slip för det stora syftets skull. Det är, förmodligen är det inte sista gången jag predikar. Jag tror inte det. Om Herren dröjer och jag får leva en liten stund till, så kanske jag predikar någon mer gång. Tänk om du kan vara med och slipa mig. Vad står det? Järn slipar järn, står det. Vi behöver slipa varandra. Vi får inte ha för ömma tår, systrar och bröder. För vi har ju ett syfte att vinna Sverige, eller hur? Världen! Att slipa varandra. Därför är jag, säger det, jättefarligt. Sjöng jag bra? Oh, fantastiskt! Vilken sång var det du sjöng egentligen? Men det var fantastiskt. Säg sanningen istället. Okej. Okay. Tre. Jag har talat i 25 minuter tror jag, eller 30, en halvtimme nu här. Jag ska skynda mig. Andlig övning. En mogen människa skapar trygghet. En mogen människa skapar trygghet runt omkring sig. Därför att en mogen människa tar ansvar. Vi har varit inne lite på det. Och här behöver vi komma in i en trygghetsskapande. För goda föräldrar skapar trygghet. Där man går fram. Skapar du trygghet, syster, broder? Skapar du trygghet, Sven Almqvist? Det är klart att vi kan skapa spänning. Och det som har en profetisk gåva kan alltid vara en viss... Sådär. Men man skapar någon form av trygghet. Jag tror det är viktigt. En sak jag lärt känna av mogna människor. När man umgås med mogna människor. Vissa människor får andra att blomma. Medan andra får andra att slockna. Vad är det som gör att vissa tjänstegåvor kan vara jättestarka på scenen? Men det är som att det är ett svart hål. Alla slocknar runt omkring. Men alltså hos andra så blommar det. Jag tror vi ska vara som Jesus Kristus. Vi ska börja blomma runt omkring oss. En mogen människa tänker, jag kanske sjunger bättre än dig, men nu vill jag att du ska sjunga istället. Alltså, för det vi har ju en värld tillsammans att vinna. Så om vi kunde få trygghet runt omkring oss. Och så börjar det blomma runt omkring. Att vi visar respekt, vi orkar lyssna, vi orkar uppmuntra. Jag kommer ihåg när jag växte upp så hade jag en person som jag såg väldigt mycket upp till. Det jag tyckte om, det var en äldre dam. Hon var en kristinna alltså. Och hon hade en förmåga att lyssna. Har ni mött någon människa som verkligen kan lyssna? Visst är det spännande med människor som kan lyssna? Jag är ju professionell talare, jag har ju svårt med att lyssna. Jag menar, folk har sagt, du Sven, du har två öron och en mun. Du ska lyssna dubbelt så mycket som du talar. Ja, jag vet, jag försöker. Men tänk vad gott det är när man sitter med någon som säger, berätta om ditt liv. Vad har hänt i din livssituation? Och vet du om en sak? Det där har jag ju lärt mig med åren. När jag vinner, när vi, jag och min fru, när vi talar med våra grannar, så börjar vi inte tala om Jesus och frälsning och tungotal. Jag vinner. Vi börjar inte där. Vi börjar inte med tungotal, utan vi börjar med berätta ditt liv. Vi har en granne som är änka, har en 5-årig son. Vad hände med din man? Berätta. Vad hände? Varför dog han? Tro mig, det tog bara 5 minuter. Sen har vi fått världens bästa vän. Äntligen någon som frågar. Och så lyssnar vi oss fram till ett förtroende. Och när man har lyssnat fram till ett förtroende så dröjer det inte längre med vilka är ni? Och när frågor kommer, då kan man börja svara. Vi kan inte börja skrika Jesus är svaret, för folk undrar, vad är frågan? Alltså, först måste man ju få frågor innan man kan börja svara på dem. Och frågor skapar man genom att genuin... Vet ni varför vi älskar? Varför älskar människor hundar? Ja, men frankly speaking, vad gör hundar? Ja, men ärligt talat, hundar är ju, ursäkta uttrycket nu, men det är ju bajsmaskiner tycker jag. Så. Ja, otroligt. Men ändå älskar vi hundar, eller många älskar hundar. Varför det? Därför hundar har en förmåga som nästan inga andra djur har. Nämligen att ge sitt intresse till ägaren. När vi växte upp så hade vi en liten hund som hette Bam Bam. Det var en dvärgpudel. Och... Och jag minns en dag när jag kom från skolan. När pappa dog så flyttade vi till Tyresö. Där vi bodde då, vi gick åttan och sen uppåt där. Vi bodde på Skördevägen i Tyresö. Då hade vi Bambam, han tyckte inte om att vara hemma. Och sen kom jag ihåg, när jag kom från skolan. Så satt han i fönstret. Och han började yla. Och när han såg mig, så, alltså han sprang inte ner från trapporna. Han ramlade ner från trapporna. Och hoppade upp i min famn. Och gav mig kärlek. Jag älskade Bamba. Alltså jag älskade den lilla hunden. För han älskade mig. Och jag försökte lära honom massa saker som kanske inte var så jättevist. Har ni försökt lära en hund att njuta av choklad någon gång? Alltså jag tog hans nos och höll fast den. Och hade en chokladbit så här. Njut nu. Tungan gick så här. Det gick. Hundar kan inte njuta av mat. De bara vräker i sig. Men i alla fall, det var en parentes. Men om jag tar ett foto här nu. Om jag tar ett foto här. Jag tar en bild så här. Pam! Jättefin stor bild. Och så lägger vi upp den bilden här. Då vet jag exakt vad majoriteten av er gör. Nej! Titta! Jag ser. Du letar där på dig själv. Nej, men titta vilken dålig bild det blev på mig. Man börjar titta på sig. Varför det? Det är för att det är naturligt. Man har ett intresse på sig själv. Vinn andra genom att ge ditt intresse för dem. Så dröjer det inte länge för dem ger intresse till dig. Du är trygg. Du behöver inte börja med dig. Du behöver inte berätta om ditt liv. Du frågar den personen först. Är ni med mig tanken här nu? Mogna män och mogna kvinnor har ett genuint intresse. Vad pratade ni om på vägen hit, sa Jesus. Hur så? Jo, ni pratade om... Så hade det kommit en profetisk gåva in här också. Ni pratade om vem som var störst. Men han gav intresse till dem. Titta, ska du se hur ofta Jesus frågar. Vad vill du att jag ska göra för dig? Frågar han en blind människa. Jag tyckte det var ganska uppenbart. Men han frågar och frågar. Jesus har pedagogiken att fråga. Han är trygg. Han frågar andra människor. Lockar fram behov. Lockar fram det. En mogen man och kvinna är trygg. Och så lockar han fram behoven som han sedan möter. Så, vi talar om mognad här. Genom andlig övning. Genom att kunna skilja mellan väsentligt och oväsentligt. Två punkter till. Klarar ni? Kaffe kommer snart. Ett. Självdistans. Två. Perspektiv. Tre. Trygghet. Fyra. En mogen man och en mogen kvinna tror jag är någon som faktiskt klarar av ett mått av smärta. Livet går inte ut på att fly smärta. Livet går inte ut på det. Det gör alltid ont att mogna. Var det inte Karin Boye som skrev det här? Det gör ont när knoppar brister. Det var en person som såg en gång en silkesmask kämpa för att bli av med sitt skal. Och den stod och tittade. Jag tyckte det var så synd om det här. Så den började hjälpa silkesmasken. Och då kröp den iväg och dog. Därför kampen att komma ut ur skalet var en del av skapelsens ordning för att få stärkt och börja flyga. Målet med livet är inte att fly smärta. Målet med livet är att mogna till det Gud har kallat oss till. Ingen av oss välkomnar smärta. Vi välkomnar inte den i bemärkelsen att vi söker den. Men när den kommer tar vi den. Alltså, det är barn som vägrar uppleva smärta kan aldrig lära sig gå. Jag har 4 söner och 1 dotter. En av mina söner är hemma hos Jesus. Alla ramlade jättemycket innan de började gå. Men det är bara att komma igen. Eller hur? Eller cykla. Vi kan ju inte byta blöjor på en 30-åring. Det blir fel. De måste ut och börja gå själva. Och det gör ont att bli människa. Det är ont att mogna. Livet har så mycket smärta. Men vi ska ta den. Vi ska ta den. Tänk vad svårt det är att vara tonåring. Hur många tonåringar har inte blivit besvikna av kompisar som har talat illa eller kärlekar som inte funkade? Alltså, att bli övergiven är jättesmärtsamt. Vad var det Björn Afzelius sjöng? Ditt hjärta kan gå i 1000 bitar. Alltså, De möter man med kärlek, man möter med respekt. Det gör ont. Jag har haft tonåringar. Jag ska viga min son, äldsta son nu, som är 24 år gammal. Jag ska viga honom i Mariakyrkan, Svenska kyrkan i Sigtuna om 2 veckor. Så det är spännande. Och den här, han var en etta och nolle kille alltså. Han sa, jag ska aldrig gifta mig. Han var 3 gånger radikalare än mig. Och svart och vit i allting. Oj, oj, oj. Han visste allt, trodde han. Jag ska aldrig falla för en kvinna. Nu ska han gifta sig. Pappa fick rätt, halleluja. Men mycket tårar kan jag säga. Så, wow. Det är härligt. Jag får viga sin egen så. Det jag säger är att du måste övervinna dina misslyckanden, syster och broder. Du kanske har gått igenom fruktansvärda saker. Du måste övervinna ditt sociala arv. I min familj har alla blivit alkoholister, säger jag. Din familj har alla varit fattiga. Du ska övervinna ditt sociala arv. Inte förneka det, övervinna det. Du ska övervinna besvikelse, smärta. Det är jättejobbet när vi blir besvikna i kyrkan. Har ni mött, tro mig, jag reser ju mycket. Jag har mött dessa besvikna människor som är sårade. Och jag har hört deras berättelser. Den är ganska allvarlig ibland. När andliga ledare har misskött sig, är ni med mig? Det är allvarligt, men du min vän, du måste hantera det. Därför, annars flyr du bort egentligen från dig själv. Du måste hantera det. Övervinna smärta. Livet är inte rättvist. Jag tycker ibland, jag har mycket att fråga Gud om när vi kommer till himlen. Varför fick min pappa dö när jag var 13? Hallå? Men det är klart att, ni har inget kors här. Har ni ingen kors? Jo, där. Då kan min far säga till mig, varför måste min son dö? Han dog för min skull. Okej, det finns saker som är djupare än vad jag förstår. Vi måste ibland inse, Gud, du vet mer än vad jag vet. Och om det finns möjlighet så ska jag ha liksom en pratstund med far där uppe. Eller med Jesus. Eller bryta arm med Simson och spela schack med Salomo. Det blir roligt. Vi har ju gott om tid i himlen. Fråga lite, snacka lite med jobb kan man göra. Hur var det där egentligen? Ja, det var inte lätt sen. Men det gick till seger. Alltså, perspektiv och hantera smärta. Ta min vän Petter här som upptäckte i stor ålder att han hade en tumör i hjärnan. Och så läkaren sa, när han söddes ner, sa läkaren, du får säga adjö till din familj. Därför chansen att du dör är större. Nu sitter han här. Alltså, förstår ni vad jag menar? Livet är inte lätt, va? Men Gud är god. Och därför måste vi, och mogna människor, inte de som flyr smärta, de som går igenom och mognar. Och mognar. Fly den inte. Ta emot den. Och låt Jesu Kristi namn leda dig igenom. Han leder mig genom dödsskuggans dal. Jag fruktar inte det för det. Därför att din käpp och stav, du är med mig. Du är med mig. Där ute. Har ni aldrig tänkt på när man är på begravningar? När människor som inte tror, när man frågar, hur klarar ni det utan Gud? Jag förstår att folk tar till flaskan. Alltså, förstår ni? Jag kan förstå det. Om man inte har Gud, vad ska man göra? Men vi har ju Gud, vi har den helige ande. Och därför när folk förstår, ni lever inte smärtfria liv. Nej, vi lever inte smärtfria liv. Men vi har Jesus, vi har den helige ande och vi har hoppet. Vi har hoppet. Så, mognad, det är inte det. Vi har ärr. Men he turn your scars into stars. Han gör våra smärtsamma upplevelser till någonting vackert. Och skulle jag ut i strid någon gång, jag är ju bataljonspastor i det militära, skulle jag ut i strid någon gång så vill jag gärna ha en ärrad general med mig. Än någon som aldrig har fått ett ärr. Jag vill inte ha en teoretiker där ute, jag vill ha en riktig general. Är ni med mig i bilden här nu? Det betyder inte att vi ska skjuta varandra. Det är inte det jag menar. Det var en bild bara. Så min vän. Min kollega. Jag hade ju en församling för många år sedan som hette Karisma Center. Min vän Thomas Hardenfors berättade vid ett tillfälle. Han var reservofficer. Kanske jag berättade den förut. Nu går tiden här. Jag vet. Men jag bara kände det. Jag kände ju hjärta, men ingen fara. Min känsla är lika viktig som din. Nej, jag skojar. Vi lever ju i den här postmoderna tänket. Han var ute på en fältövning,
sub kallas det, officerare var ute och hade varit ute i många många dagar ute i regn och rusk, och äntligen skulle man till regementet. Och plutonen var supertrötta. De hade en sån här plutonschef som hette, tror han hette Torstensson. Han var stenhård. Alla hade disciplin på Torstensson. Alla följde Torstensson. Och så hade man såg regementet långt borta. Och så gick de över en stor åker. Och så var det stridsvansdike där, fyllt av gyttja. Och den här plutonschefen sa, ställ upp hela plutonen. Och så sa han, pluton, hoppa! Ingen hoppa. Alltså, och det var ingen, alltså ingen hoppa. Och Torstensson blev chockad, för alla lydde honom. Hoppa, pluton! Ingen hoppa. Till slut gick Torstensson fram, ställde sig här. Pluton, följ mig! Och så hoppar ni. Alla hoppa. Alla hoppa. Ärrade och de som har gått före följer man gärna. Är ni med mig tänket där? Man följer gärna de som har själv smakat lite. Som har själv smakat smärtans dryck. Men ändå håller fast med Jesus. Ändå håller fast. De vill man ju. De vill man. Ni förstår vad jag menar. Övervinn din smärta, syster, broder. Vi är övervinnare med honom. Okej. Okay. Sista punkten. Andliga övningar. Träna. Okej. Okay. Och det här sista punkten. Vi har talat om att ha självdistans. Vi har talat om att ha perspektiv. Skapa trygghet. Tåla smärta. Och det sista tror jag är någon form av mognadshetsanalys här nu på fars dag. Låt oss ha balans i livet. Och med balans menar jag att vi tänker nyktert. Vi tänker balanserat. Vi blir inte fanatiker åt ena eller andra hållet. Vi är, det största vi kan bli, det är sanna människor. Sanna människor som har med den heliga ande att göra. Men vi är med. Gud blev en människa. I Kristus Jesus. Och Jesus var med människorna på festerna. Han var där. Han var där, inte som en helig propp. Men han var där med renhet och kraft och liv. Och fascination. Det finns två typer av helhet. En som stöter människor bort. En som drar människor till sig. Jesus drog människor till sig. Han hade någon form av balans. Och vad som än hände... En mogen människa reagerar inte. En mogen människa agerar. En omogen människa reagerar på allt den ser. En mogen människa agerar utifrån den vet. Inom sig. Och här någonstans skulle vi behöva hitta den här inre... New Age, vet du vad New Age är? Alltså, de här New Age, de talar om inre harmoni. Alltså meditation och allt detta. Poängen är den, vi kan verkligen få en sann inre harmoni. Där vi styrs inifrån och ut. Vi talar till människor. Vi leder människor, hjälper människor, ber för människor, möter människor. Om vi kunde... För obalanserat är inte bra. Balanserat är bra. Vi har många olika roller. Jag är pappa. Jag är pastor. Jag är inte farfar än. Men jag är pappa. Jag är pastor. Jag är man. Jag är syskon. Jag är bror. Jag har många olika roller. Jag vill maximera alla mina roller. Mogen i alla. Skribent också. Precis. Absolut. Det jag menar är att vi har lite olika roller. Min dotter. Jag har en sladdis dotter. Det är den tuffaste relationen jag har. Alltså. För hon är som jag, va? Hon böjer sig inte. Och det går inte. Ni som är duktiga professionella, hur gör man med någon som inte böjer sig för en auktoritet? Ja, jag har fått henne för att Gud älskar mig så mycket. Så att, Ester heter hon. Hon är chef i hemmet, va? Alltså det är helt otroligt. Okay. Men att vara balanserad, det är en utmaning. Lyssna nu. En felastad båt välter när det börjar blåsa. Men en rätt balanserad båt tål ganska mycket stormar. Om vi kunde hitta balans inom oss. Så, okej. Okay. Genom andliga övningar. Vi ska läsa ett sista bibelord. Jag glömde säga det till dig. Första Johannes 2. Nu går vi till landning. Tyckte jag hörde ett halleluja på första bänken. Första Johannes 2. Jag skojar lite där med mötesledaren. Han är kanon. Han är i Sigtuna ibland på sina kurser. Första Johannes 2.
står det så här ifrån den 12:e versen. Rätt intressant, jag har aldrig tänkt på det förrän i morse faktiskt. Första Johannes 2 så står det i det 12:e, 13 och 14 versen. Där Johannes skriver till, han säger så här. Jag skriver till er barn, säger han. Då menar han andliga barn. Era synder är förlåtna för hans namns skull. Och så säger han, jag skriver till er fäder. Ni som är mogna. Och det enda han säger, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Och så fortsätter han, jag skriver till er unga, ni har besegrat den onde. Jag skriver till er barn, ni har lärt känna fadern. Jag skriver till er fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Så varje gång han, Johannes talar till fäderna så säger han, ni har lärt känna honom. Ni vet vad jag talar om. Bli en man, bli en kvinna. Du kanske har varit nyfrälst, du kanske har varit frälst ett halvår. Du kan ändå bli en mogen man och en mogen kvinna som är mjuk i anden men har hård panna, tål smällar. Det är min hälsning den här farsdagen. Låt oss bli det vi alla längtar efter. Jag längtade efter att få en jordisk pappa som var närvarande. Fick inte det. Mer än 13 år uppåt. Jag älskar det. Jag var jättetacksam för det naturligtvis. Men min mamma hade jättejobbigt med mig i mångt och mycket. Men Gud är god. Och här är jag nu. Bli det vi alla längtar efter att vi själva ska få möta. Kan vi be tillsammans? Fader, jag tackar dig för mina syskon här. Vi är en familj. Vi är verkligen Kristi kyrka. Vi är en familj. Du är vår far. Och den här farsdagen, precis som vi hörde här inledningsvis, så du är en god fader. Du är med oss. Du leder oss på rätta vägar. Du låter oss vila på gröna ängar och du för oss till vatten där vi kan finna ro. Du är en god far. Du är verkligen det. Och Jesus, du är vår storebror, herre och frälsare. Dig ser vi upp till, dig vill vi bli lik. Och tack helige ande att du har blivit gjuten för att vi ska mogna. Så att vi når upp till Kristi fullhet. Herre, slipa oss, arbeta med oss. I en tid, i en värld när så många människor, inte minst unga människor, far psykiskt illa i vårt land. Man söker efter andliga fädrar och mödrar. Låt din kyrka bli det. Låt vi som är ditt folk får säga, här är vi, kom som du är, men förbli som du tänkt att vara. Herre, låt oss ta emot stökiga, sårade människor, sargade människor, bundna människor och låta det förvandlas i närheten av din ande. Gör oss mjuka om vi är hårda. Gör oss mjuka om vi är hårda. Halleluja Jesus.